Herre, vi tackar dig för att du drar oss nära dig, för att du gömmer oss i dina vingar, Herre. Att vi får möta dig, Jesus Kristus. Heligande, kom och fyll oss nu. Kom och kom med din uppenbarelse. Kom med din vishet, kom med din nåd, Herre. Kom med din kraft. Bryt in i oss, Herre. Öppna våra hjärtan för ditt ord, Herre. För din kraft, för varandra, Jesus, för vad du vill göra. Herre, vi bjuder in dig att göra det som du vill med oss just nu. Tack, Herre, för du är värdig, värdig, värdig. Du är det slaktade lammet som är värdig att ta bokrullen och bryta sigillen. Så vi prisar dig, vi ärar dig. Amen. Jag skulle vilja börja med att du får föreställa dig en liten situation. Och då vill jag att du föreställer dig att du tillsammans med andra, du står inför ett stort hav. Och ni står där och blickar ut över det här havet, och bakom er så finns en fiende som vill förgöra er. Och det är en fiende som vill döda dig och förslava dig. Kanske inte båda samtidigt, men något av det. Och alla som du är med, alla som är med dig. Men ni vet inte vad ni ska göra. Det här är en omöjlig situation som ni står inför. Ni funderar över om ni har fattat rätt beslut upp till den här punkten, den här situationen som ni har hamnat i. Och uppenbarligen så har ni gjort något fel eftersom ni har hamnat där ni har hamnat. Men vem är ansvarig för att ni har kommit hit? Och det finns en som har drivit på, som har manat er, som har lockat er. Och allt inom dig vill på något sätt projicera den här, det som du känner, den rädslan, hopplösheten som du känner på honom. Och det gör det också. Och utöver honom så finns ju det här faktumet att du tror på Gud och litar på att han skulle rädda dig. Han skulle ta hand om dig, han skulle särskilt leda den här situationen tydligt. Så honom anklagar vi nu för vad som har hänt. Helt plötsligt så kliver ledaren fram. Och han gör något som du inte riktigt kan se vad det är utifrån vart du befinner dig i folkmassan. Men effekten går inte riktigt att missa, för det som händer är att havet, som är både glänsande och vackert men samtidigt oerhört stort och skräckinjagande, det delas och det öppnas en väg framför det på havsbotten. Det finns en väg där, och det är med på något sätt, ja, du vet inte riktigt vad du ska känna. För på något sätt så finns hoppet där. Men samtidigt så är det här en väg som, kan man lita på den vägen eller kan man inte det? För havet, det stora skräckinjagande havet, är på båda sidorna. Och varje sekund så kan det braka in om jag skulle välja att gå in på den vägen. Och jag tror att de flesta av er vet var den här historien kommer ifrån. Det handlar om Israels folks befrielse från Egypten och deras vandring genom Röda havet. Och som vi vet så går de igenom och de blir befriade. Och det kan ju vara lättare att gå in på den här vägen när man har fiendehären i ryggen bakom sig, än när man står på stranden och ser att oj, nu öppnar det sig här. Men vi kan ju lika väl stå kvar och gotta oss här. Ja, det är strand och det är sol och ja, vi har inga problem här direkt. Men temat för idag är Guds mäktiga verk. Och det här är ju Bibeln. Och hela den här boken egentligen handlar om Guds mäktiga verk. Hans fantastiska gärningar, hur han gör det omöjliga. Hur han gör det fantastiska, hur han förvandlar situationer. Hur han bryter in i historien och gör det oväntade. Det som, ja, när det är problem, bekymmer, när det kanske inte är det så mycket heller. Men han kommer och leder på rätta vägar för att hans vilja ska ske. Och vi får följa hans historia genom den här boken. Och hur hans mirakler får ske. Hur han öppnar vägar som man aldrig skulle kunna tro. Och ibland, ju mer vi får lära känna honom, ju mer kan vi också se att okej, här kommer han öppna en väg. Kanske inte att vi tänker att det är klart han kommer ta havet den här gången. Men vi förväntar oss att han kommer göra någonting här. Vi känner våran Gud. Vi vet att han har en väg ut ur den här situationen. Han skulle inte lätta oss till det här havet och sen lämnat oss att bli slaktade av egyptierna eller förda tillbaka till fångenskapen. Utan han kommer för att uppfylla sin plan. Han fullbordar det som han har talat om. Idag är Jungfru Maria bebådelsedag. Och vad betyder det kan man fundera på om man inte vet det. Men det är i alla fall så att det firas eftersom att det här är 9 månader före jul. Och det är då som ängeln Gabriel kommer, som vi läste om. Kommer till Maria och berättar för henne att du ska bli havande, du ska bli gravid. Den helige ande ska komma över dig och du ska bära Jesus Kristus i din livmoder. Och det här är ju då, ja, att hon, Guds plan uppfylls för skapelsen. Hans mäktiga kraft bryter in i historien för att uppfylla hans plan, hans löfte som han har givit. Och inte bara löftet utan löftena som han har pratat om. Bara en liten sån här side note som jag tycker är en lite rolig grej. Det var, jag pratade med en av Majas kompisar från när de var tonåringar och hon, de precis hade blivit kristna. Så satt de på ett bibelstudium tillsammans och så var det någon som pratade om att Guds löften och att vi får leva utifrån Guds löften eller något sånt där. Och så satt de där och bläddrade i Bibeln. Och bara, men vilken sida står Guds löften på? Och för er som har levt länge med Bibeln och med Gud, ni vet att det funkar inte riktigt så. Utan Guds löften finns i hela Bibeln och han talar sina löften till oss. Så, men jag tyckte det var väldigt roligt i alla fall. Ja. Men i alla fall, Jesus han bryter in i historien för att uppfylla sina löften och för att bära sina löften vidare. Han ger sig själv för det. Så det, de här mäktiga verken drivs framåt av Gud på ett sånt här mirakulöst sätt. Att han öppnar den här vägen som vi har sett nu i Gamla Testamentet. Att där öppnas havet. Han väljer att kliva in och öppna vägen till livet, till det nya landet. Och det här är vi bekanta med. Men Kolosserbrevet, texten som vi hade, den handlar ju om Jesus, vad han har gjort. Att han och vad Gud har haft för plan för honom. Uppfyllandet av att han har varit en del av skapandet av världen på något sätt. Att han är instiftandet av allting. Att allting är skapat genom honom och till honom. Han är till för allt och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda. För att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Det här är vad han har skapat. Han har genom korset som han genom den här händelsen kom in i världen för att uppfylla bland annat. Då. Så han har skapat frid genom Jesus både på jorden och i himlen. Och det här är en frid som är tillgänglig för oss. En frid som vi får leva i och leva av. Och oavsett vad som pågår runt omkring oss. Om vi föreställer oss igen att vi är en av de här israeliterna på stranden. Fast i en annan situation. Så Jesus är den som har skapat friden. Han har instiftat den här friden. I himlen och på jorden. Och vi får fokusera på honom. Och så får vi... I den situationen så är det är inte havet som ska definiera vad vi känner. Det är inte fiendehären som kommer som ska definiera vad vi känner. Utan det är Jesus som har skapat friden. Han är vårt centrum. Det är han som är före allt och allt hålls samman genom honom. Så det här är någonting som känns väldigt, väldigt... Ja, det ger en vila. Situationer som vi går in i och som vi möter. Han finns före dem. Och han har redan varit i dem. Så när vi möter någonting, när vi möter corona... Och allt som kastas om, allt som vi inte riktigt förstår, allt som vi inte vet vad det innebär. Gud har redan sett det. Gud vet att det skulle hända. Gud vet att det skulle komma. Och det chockerar inte honom. Han har en plan för det. Jag tror inte att Gud har sänt corona. Men han har en tanke i det. Han gör någonting i det. Och där får vi söka honom. Vi får se vad gör Jesus här. Vad har den helige ande på gång? Och han är redan i det som händer. Så när vi går in i en situation så får vi söka honom och se vad är det som händer? Hur kan vi samarbeta med dig? Israels folk fick lita på Gud när de lämnade Egypten och kom fram till havet. Gud visste om den situationen när de kom dit. Han visste att de skulle komma till ett stängt hav och att egyptierna skulle komma dit. Man visste också hur han skulle ta dem därifrån. Han hade en plan för dem. Men när vi väl står där så är det väldigt lätt för oss att bli överväldigade av det som händer. Men som sagt, Jesus har ett annat förhållningssätt för oss. Han bjuder in oss till frågan och att leva utifrån förhållningssättet. Vad gör Gud i den här situationen? Vad har den helige ande på gång som jag kan vila i och samverka med? Det är en frid. Och vad görs då situationen med oss? vänder vi oss inåt som vi ser och läser i texten i Andra Mosebok där att många av israeliterna gjorde att de började klaga på Mose och fråga honom varför förde du oss hit? Vore det inte bättre att vi skulle vara kvar i Egypten? Där hade vi åtminstone mat för dagen och vi dog inte. Eller väljer vi tillbedjan att fokusera på Jesus? Väljer vi tillbedjan? Väljer vi att söka honom? Väljer vi att lyfta vår blick och säga, min Jesus är kung, jag ärar dig, jag prisar dig. Även om i den här situationen, it doesn't make sense. Jag förstår mig inte på vad som händer. Men jag litar på att du förstår vad som händer. Jag litar på att du har koll. Jag ärar dig. Det hjälper mig att vända mig utåt. Det hjälper mig att kunna finnas för andra människor runt omkring mig. Det hjälper mig att kunna leva i en generositet och se att det är större än jag. Och det hjälper mig att kunna se på ett annat sätt än vad det gör när jag blir inåtvänd och tänker vad händer med mig i den här situationen. I natt så sov min son Josef väldigt dåligt. Han går igenom en liten sån period nu, men i natt var det lite extra. Och jag var uppe och bar honom och så trodde jag att han hade somnat. Och så skulle jag gå in i sovrummet och försöka lägga ner honom eller lägga mig med honom. Och jag hann inte mer än komma in i sovrummet så var han upp så här och började gnälla. Och det hände saker i mig som jag inte är stolt över. Och jag går ut igen och börjar bära honom och så börjar han helt plötsligt så här. Han har lärt sig att spela lite på läpparna. Och det blir ju en far stolt över. Men inte mitt i natten när man märker att nu är han alert här. Och jag märker att jag var trött och jag var irriterad. Och jag vände mig inåt i mig själv. Och jag börjar skylla den här situationen på andra. Jag börjar skylla på något sätt på Josef. För att varför sover han inte? Liksom. Och jag bara... Och jag börjar skylla på min fru Maja. För att vad är det som hon kan ha gjort innan här nu som har lett till att han inte sover i natt? Det var andra saker som gick igenom mig också, men sådär. Men så kom jag till slut till en punkt där när jag liksom bara, vad håller jag på med nu? Och det på något sätt, det var inte så att jag omvände mig jättestort eller sådär, men jag bara började be och jag fick fokusera på Jesus och jag fick säga till honom att jag fick tacka honom för vem han är, tillbe och tacka för min familj och sådär. Hela min situation förändrades och jag kunde på något sätt finnas där för Josef på ett annat sätt också. Och jag tror att det är bara ett litet exempel, men det ligger väldigt mycket i det. Vad är vår sinnesstämning? Hur förhåller vi oss? Vad gör vi för val? Och nu menar jag inte att jag är ett praktexempel där på något sätt. Utan jag hade ju situationen innan där också. Men det finns vissa saker som vi behöver vaka över lite grann. Är jag trött? Är jag arg? Är jag rädd? Är jag hungrig? Ensam? Såna här grejer som... Det finns fler saker, men lite så här röda flaggor som vi behöver känna igen. Och jag tror särskilt i såna här tider när det är mycket som rör sig som kan dra våran uppmärksamhet till annat än Jesus själv. Jag vet inte hur det är med er, men det kan vara så lätt att fastna i, nu ska jag kolla nyheterna 20 gånger om dagen, minst. Och försvinner Jesus i hela det nyhetsflödet då? Och jag sugs upp av allt det där. Och det blir en rädsla eller en ångest eller en ilska eller en trötthet, en apati. Det kan vara olika grejer. Men jag lyssnade på en... Det var på en nyhetssändning. Men han sa i alla fall... Det räcker att ni lyssnar på nyheterna 2 gånger om dagen. Då har ni fått de nyheterna ordentligt som ni behöver för att hålla er uppdaterade. Och så... För att livet ska fungera normalt så behöver vi fokusera på annat. Och jag tror det låg ganska mycket i det. Men de här flaggorna liksom... Vad gör vi med dem när vi står inför ett hav eller inför de här utmanande situationerna? Vad är det som ploppar upp i oss? Och låter vi det diktera hur vi hanterar situationen? Och det kan vara en liten situation som när jag ska ta hand om Josef på natten. Eller det kan vara en stor situation som ett coronavirus. Men tar vi emot Jesu frid och väljer att fokusera på honom istället, då när vi har Jesu frid så har vi auktoritet över den stormen. Petrus han gick ut på vågorna, han fokuserade på Jesus och han hade auktoritet över kaosmakterna. Så länge han fokuserade på Jesus och behöll friden, men han släppte det och fokuserade på havet, på kaoset, då tappade han den auktoriteten och då sjönk han. I honom finns tryggheten som vi inte kan förklara eller beskriva. Andra Timoteusbrevet 1:7 säger att vi har inte fått modlöshetens ande, utan vi har fått kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Och det är inte en liten uppmaning, utan det är en sanning att stå på. Och när vi märker att nu har jag modlöshet i min ande, eller nu har jag inte kraft i min ande, eller kärlek eller självbehärskning, då är det också en flagga. Jag ska ta ett exempel från min son Josef igen. Gud, han är våran far och han är den som ger oss sin frid. Han är den som ger oss sin trygghet. Och jag märker det med Josef att han är en ganska trygg kille. Men han kan bli skrämd av saker och ting också. Han kan hålla på med någonting och så händer det någonting. Och det kan vara någon liten grej och så som skrämmer honom lite. Men om jag eller Maja eller så finns där i närheten och han kollar så och märker att ni är här. Då kan det vara okej att fortsätta trots att han blev lite skraj. Och jag tror att Gud är lite så. Att han släpper iväg oss liksom och han ger oss sin närvaro i att ja, men jag är här, det är lugnt, gör det du gör, jag backar upp, jag står med, jag finns här runt omkring, jag håller på med disken medan du gör det där. Men ibland, vi har haft någon som har hållit på och borrat i huset nu de senaste, vi bor i ett lägenhetshus, betonghus, och när den borren drar igång, då spricker det för honom. Han vet inte riktigt vad som händer. Och han blir livrädd. Och då behöver han med en gång att någon kommer och tar upp honom. Och då får han komma och bli tröstad där. Och det kan vi behöva. Och jag tror inte att det är något fel. Att vi blir livrädda för någonting. Men vad händer i det? Söker vi oss till? Springer vi till Guds faders knä och tröstas där? Eller väljer vi något annat att få utlopp för den rädslan? Så jag tror att vi får ta med oss två saker här. Att vi har en inbjudan att söka honom, tillbe honom att vända oss ut från oss själva. Att liksom se andra och stå med den mirakelgörande guden, sprida hans ljus i en mörk tid. Se, vad är det Gud gör? Hur kan jag göra det med honom? Johannes 5:19 säger Jesus, sonen kan bara göra det han ser fadern göra. Och det finns en inbjudan i det, att tillbe honom, lära oss att se, vad gör Gud? Och två, vi får komma och sitta hos honom, vara i hans famn, vara i hans trygghet, uppleva friden. Jesus är fridsförsten. Och i det så, ju mer vi sitter hos honom, så får vi lära oss också att kunna gå i större och större cirklar runt honom. Vi ska alltid leva tajt nära, men den tajtheten blir på något sätt att vi kan röra oss mer och mer i hans närvaro. Så vi kommer gå in i tillbedjan igen och vara i hans knä. På något sätt. Vi kommer kliva in där inför honom. Det finns en inbjudan för dig att göra det. Och att tillbe honom, att få se vad han gör. Idag har vi ingen specifik personlig förbön. Det finns möjlighet att skriva förbönslappar, möjlighet att tända ljus. Jag skulle vilja inbjuda också att fråga Gud, har du något särskilt ord för någon annan här inne? Får du det, så leverera det såklart. Utan att invadera ett space som någon annan inte vill ha invaderat. Men vi ber och var frimodig i att höra honom. För han vill tala. Tack heligande. Tack för att du älskar oss. Tack för att du möter oss. Tack för att du är frihet. Där den helige ande är, där är frihet. Och där finns ingenting som kan förslava oss. Det finns ingenting som kan sätta oss fånga. Även om kaosmakterna vill komma bakifrån och förslava oss. Och vi kan känna det som att vi pressas in. Så vet vi att du är friheten, du är friden, du är vårt centrum. Så här kommer din oerhörda närvaro, kommer din glädje, Jesus. Herre, vi ber att du uppenbarar nu för oss vad du gör och hur vi får vila i det. Hur vi får samarbeta med dig. Vi ber att du visar oss vägen, Fader, till din famn. Till ditt hjärta. Tack, Fader. Så tar vi en stund i tillbedjan och känn dig fri att sitta eller stå eller röra på dig.